För många människor är ofrivillig ensamhet det stora problemet i livet. Ensamhet är inte så mycket en belägenhet man befinner sig i, utan det handlar mera om det som finns inuti människan. Ensamheten är ju ofta mer svårartad i riktigt tättbebyggda samhällen, där det ytligt sett borde finnas många människor att umgås med. Att det mera rör sig om en inre ofrihet än om den situation man befinner sig i. Att det sålunda inte handlar om en brist på umgänge i och för sig, utan att det mera handlar om att man till sin inre människa på något sätt är ofri, så att man inte fritt kan umgås med andra. Det ser man bland annat där i att det går inte att heller samla ensamma människor och så att säga lära dem att umgås med varandra. Ibland när man sitter i själavårdssamtal med människor som klagar mycket över ensamhet, så får man ofta höra ifrån en sån människa att de har egentligen aldrig haft någon riktig fungerande relation till någon människa. Om man då tror att ensamhet bara är en yttre belägenhet, så kan man bli väldigt överraskad när man på omvägar får veta att för just den människan finns det massor av människor som försökt att ställa upp, som försökt att verkligen bryta igenom ensamhetsvallen, vad den nu består i, men inte lyckats. Man kan enstaka gånger få höra om människor som ställt upp väldigt målmedvetet och under väldigt lång tid. Det blir därför av intresse att lite grann försöka utforska vad är ensamhet för någonting. Många människor tror att det här är ett så speciellt problem för vår tid, så att man faktiskt inte tänker sig att det ska vara mödan värt att gå till Bibeln för att få svar på de här frågorna. För under Bibelns tid så levde människor i idylliska förhållanden, små städer och trevliga landsortsbyar. Och om någonting var en plåga på den tiden, så var det inte ensamheten, utan detta att man höll så väl reda på varandra. Men jag vill försöka visa att Bibeln, så långt jag förstår det, innehåller ett mycket mer uttömmande svar än moderna läroböcker i psykologi, psykoterapi, psykiatri och sociologi. Det är bara det att det finns inget kapitel i Bibeln som heter ensamhet, utan vi får ge oss ut på jakt efter texter. Och vi kanske måste ha bekantat oss lite grann med problemet, så att säga på det praktiska planet här och nu, för att veta vad vi ska leta efter för texter. Därför kan det förefalla något långsökt att börja med Gamla testamentets sista vers. Men där ska vi börja, för den ger oss, efter min mening, en väldigt god start på problemet. Det står så här: Se, jag ska sända till er profeten Elia, för en Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Och han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, för att jag inte när jag kommer ska slå landet med tillspill och givning. Här står talat om vad som ska ske strax innan denna tidsålder är slut. Innan Herrens dag, den stora och fruktansvärda, kommer. Vad ska vara det utmärkande för den yttersta tiden? I andra texter får vi veta ganska mycket om den vånda, den nöd och den oreda som då ska komma att råda, och som vi ser i vår värld runt omkring oss idag. Här poängteras en mycket viktig sak, nämligen generationsmotsättningarna. Det ska finnas ett alldeles speciellt behov av försoning mellan föräldrar och barn. Det ska vara en tid då det råder så stark fientlighet mellan generationerna, att den fientligheten är någonting av den tidsålderns speciella kännemärke. Det ska handla om en tid då föräldrarna överger barnen och barnen hatar föräldrarna. Fädernas hjärtan är inte vända mot barnen, står det, utan de är vända mot allt möjligt annat när de skulle vara vända mot barnen. Föräldrarna har övergivit sina barn. Kanske inte i rent yttre bemärkelse, men det i deras hjärtan som skulle vara vänt mot barnen är vänt mot något annat. Och barnen, vilkas kärlek till föräldrarna liksom skulle blomma upp av föräldrarnas kärlek till barnen, deras hjärtan är också vända mot något annat. Det ska vara en tid då det ska komma att finnas ett stort behov av omvändelse. Då föräldrarna får omvända sig till sina barn och barnen får omvända sig till sina föräldrar. I Lukas evangeliets 21 kapitel finns en mycket märklig tidsdatering. I 24 versen så talar Jesus om Jerusalem. Hur det efter den förstöring som han förebådar och som kom att inträffa år 70 efter Kristus, hur staden ska komma att bli nedtrampad av hedningar. Det står så här: och Jerusalem ska trampas ner av hedningar tills hedningarnas tid är förbi. Hedningarnas tid tog slut i juni 1967, då judarna återerövrade den gamla staden med tempelplatsen. Och när Jesus talar om det här så talar han om det som ett tecken på när den yttersta tiden är inne. För när hedningarnas tid är förbi och Jesus har beskrivit hedningarnas tid, så att säga, så övergår han till att beskriva den yttersta tiden. Jag tror att det är helt bibelenligt att påstå att vi lever i denna yttersta tid. Det lilla judafolket, så oerhört hotat av stora mäktiga yttre fiender, erövrade Jerusalem. Inte därför att de råkade göra det, eller för att slumpen var med dem, de hade tur. Utan jag tror att detta är uppfyllelsen av denna urgamla profetia. Det är kanske därför högst berättigat att tänka att den här tiden som profeten Malaki beskriver, det är vår tid. Den tiden då föräldrarna på ett eller annat sätt överger sina barn och barnen i sin tur hatar föräldrarna. Går vi nu tillbaka till profeten Malaki så ska vi se ett annat märkligt faktum. Herren lovar att skicka profeten Elia för att åstadkomma den här omvändelsen vi har sett. För att, som det står, jag inte när jag kommer skall slå landet med tillspillogivning. Vad är tillspillogivning för någonting? Jo, det är total förstöring, total utplåning. Vi förstår att den här generationsmotsättningen som skisseras i denna gamla testamentets sista vers är någonting som Gud vredgas över. När dessa generationsmotsättningar kommer till uttryck och kommenteras av denna tids visa och kloka människor, läkare, psykologer, lärare och så vidare, så får man så ofta höra att detta är något fullständigt normalt. Puberteten måste vara en vansinneskarusell med ideliga gräl och motsättningar. Då föräldrarna ständigt lever i en konflikt med barnen där alla knep och medel förefaller vara tillåtna. Men Herren säger, om alla dessa motsättningar består när jag kommer tillbaka, så måste jag slå landet med tillspillogivning. Då finns det ingenting att spara på. Och det finns ingenting att göra. Efter Guds sätt att se på saken är det här inte normalt, utan höggradigt abnormt. För att vi lite lättare ska förstå Guds syn på problemet, så ska vi läsa ur det första kapitlet i Romarbrevet. Jag börjar läsa i 18 versen och läser hela kapitlet ut. Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgängliga gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. De dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen som är välsignad i evighet. Amen. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt. Likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt, så att de gjorde det som inte får göras, uppfylld av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska. Fulla av avund, blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar. De föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga och skrytsamma. Uppfinningsrika i det onda. Uppstudsiga mot sina föräldrar. Tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. De vet vad Gud har bestämt, att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever, ja, än värre. De tycker det är bra när andra gör det. Här kommer den här generationsklyftan tillbaka i en bisats. Som det står i 30:e versen, de är fräcka, övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, uppstudsiga mot sina föräldrar. Detta är alltså inte normalt. Utan hela det här avsnittet av första kapitlet talar om att allt det här är en speciell sorts hemsökelse som drabbar ett folk som inte tar vara på den kunskap om Gud som man hade. 21:a versen. De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Detta är ju den bokstavliga situationen i hela västerlandet. Det är också så i många kommuniststyrda stater. Det handlar om folk som har och har haft en kunskap om Gud. Men man tog inte vara på den. 22:a versen. De ville gälla för visa men blev till dårar. Det fanns andra sorters vishet som smällde högre än kunskapen om Gud. Och så vände man sig bort ifrån det mått av kunskap om Gud som alla människor har, som överhuvudtaget kan se att skapelsen är någonting av ett underverk i sig. Vi kan se i 25:e versen. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. De dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen. Och detta tror jag är nyckeln. Nyckeln till allt det elände som står beskrivet i den efterföljande delen av det första kapitlet. Men också den nyckel som vi är på jakt efter. Därför vår utgångspunkt var ensamhet. Att dyrka det skapade istället för skaparen. Vad kallar man sånt på modern språk? Jo, det kallar man för materialism. Det här är ett avsnitt som handlar om människor som blivit materialister. De dyrkar, de älskar det skapade. Och de gör sig en alldeles ny vishet om hur förståndigt det är att sätta sakerna, tingen, prylarna i centrum för intresset. Man säger så gärna att ja, det är ju verkligheten det här. Bibeln undervisar oss om att människan består av ande, själ och kropp. Men när en renodlad materialist ser på människan så ser han bara en kropp. Han säger det är ju verkligheten. Allt det andra är bara kroppsliga funktioner. Människan har inte en själ till exempel. Hon bara beter sig som om hon hade en. Hennes kropp fungerar på ett sådant sätt så att man tror att hon har en själ. Men hon har ingen själ. Det med att människan dessutom skulle ha en ande, det är någonting som materialisten överhuvudtaget inte befattar sig med. Det är så dumt så det är under hans värdighet. Men, säger Paulus, de ville gälla för visa, men blev till dårar. Och det här sättet att se på livet, se på verkligheten och säga att det är bara det materiella som är verkligt. Och börja att ägna tingen och sakerna omkring oss. Den kärlek, den tacksamhet, den uppmärksamhet som Gud ensam önskar sig. Det banar väg för en fruktansvärd konsekvens. Därför det är detsamma som att människan överger Gud. Och i samma ögonblick som hon gör det så utlämnar Gud henne åt allt det här som står beskrivet i den sista delen av den text vi nyss läste. Vi kan se 26:e versen. Därför utlämnade Gud dem mot förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt. Likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra. Sen står det talat om hur människorna blir uppfyllda av orättfärdighet, elakhet, själviskhet, ondska, avund och så vidare. Den situation som tecknas upp är en situation där människorna blir så självupptagna, så helt koncentrerade på sig själv, sina egodelar, sina upplevelser och sina njutningar, att de kan offra också sina närmaste för att nå det mål de önskar sig. Människorna blir tanklösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Och det är inte så lätt att ha nära relationer i en tid när människorna fungerar på det här viset. Det blir istället en allas kamp emot alla. Och i den kampen finns det människor som drar långa strån och det finns människor som drar korta strån. De människor som på ett eller annat sätt kommer i underläge fylls kanske av bitterhet och oförsonlighet, men också av rädsla och misstänksamhet. Man vågar i fortsättningen inte lämna ut sig till någon nära relation med andra människor, för man minns hur det gick förra gången. Bibeln kallar den sortens rädsla och misstänksamhet för människofruktan. Men också de människorna som drar det längsta strået blir förr eller senare ensamma. Ofta blir det inte förrän långt fram i livet som dessa människor överges av alla i sin omgivning. Ingen står längre ut med den här personen. Han eller hon har visserligen alltid flutit ovanpå, men till sist hinner ensamheten ändå upp dem. Och som ett delfenomen i den här allas kamp emot alla för att uppnå de önskade njutningarna, upplevelserna, värna om sina egna ägodelar och sina egna rättigheter, så kommer också generationsmotsättningarna. Och Paulus nämner en sak till, homosexualiteten. Det verkar så konstigt att den är med i det här. Men när vi blickar ut över vår samtid så finner vi att homosexualiteten är i mycket stark frammarsch. Även om det till en del är så att den har funnits hela tiden, men så att säga varit nedtystad, så tog det inte råda någon större tvekan om att den även absolut sett är på frammarsch. Vad är homosexualitet för någonting? Ja, det är inga kroppsliga förändringar, utan det är en speciell form av ensamhet. Det är en relationsstörning som omfattar en persons relation till hela det motsatta könet. Det är en ensamhet och isolering som kan bli följden när ett folk lever i materialism, kan ta sig så här bizarra uttryck. Och vi måste hålla själva den gemensamma, den kollektiva aspekten i minnet. Det här drabbar inte enskilda människor i första hand. Det drabbar hela folkgrupper eller folk. I Sverige har vi haft en kunskap om Gud som vi inte har tagit vara på. I Sverige sker det här idag. Men som Bibeln beskriver det, roten till allt detta onda, det är materialism. För det första, att materialismen innebär Guds förnekelse. Så är det i vår tid, men så har det inte varit under tidigare epoker. Utan det viktiga, det är att kärleken riktas till ägodelarna, upplevelserna och njutningarna, istället för att riktas emot Gud. Den här sortens materialism finns beskriven i många av Bibelns böcker. Under gammaltestamentlig tid tog den sig lite andra yttre former än den gör idag. Men det är i grund och botten samma materialism. Man tillbad nämligen då en gud som heter Baal. Och han var rikedomens och lyckans gud. Och den Baalsdyrkan fick precis samma konsekvenser under gammaltestamentlig tid som materialismen får idag. Därför att det är i grund och botten samma företeelse. Vi ska läsa hos profeten Mika i det sjunde kapitlet. Vi ska läsa de sex första verserna. Ve mig, det är för mig som när frukten är insamlad om sommaren, eller som när efterskörden efter vinbärgningen är slut och ingen druvklase mer finns att äta, inget förstlingsfikon av dem jag hade haft lust till. De fromma är försvunna ur landet och ingen redlig man finns bland människorna. Alla ligger de på lur efter blod. Var och en vill fånga den andra i sitt nät. Till att främja det onda är deras händer redo. Försten begär gåvor och domaren står efter vinning. Den mäktige kräver öppet vad han har lust till. Så bedriver de vrånghet. Den bäste ibland dem är som ett törnsnår. Den redligaste värre än en taggig häck. Men när dina siares dag är inne, ja, när hemsökelsen når dig, då skall bestörtning komma ibland dem. Man får inte tro på någon vän, inte lita på någon förtrogen. För henne som vilar i din famn måste du vakta din muns dörrar. Ty sonen föraktar sin fader, dottern sätter sig upp mot sin moder, sonhustrun mot sin svärmoder, och var och en har sitt eget husfolk till fiender. Här finns först en beskrivning av vinningslystnaden i folket. Det handlar om svarta pengar, det handlar om mutor, det handlar om all slags oredlighet och olaglighet. Men det handlar också om vad det för med sig för konsekvenser. Ingen kan lita på den andra. Man får inte tro på någon vän, inte lita på någon förtrogen. Och så dyker den här generationsklyftan upp igen. Ty sonen föraktar sin fader. Dottern sätter sig upp mot sin moder. Materialismen leder till ett tillstånd där barnen inte har något annat till övers för sina föräldrar än förakt. Och föraktet leder till uppstudsighet. Nog känner vi igen oss, fast det här är en beskrivning som är cirka 2600 år gammal. Om vi nu går till Jeremia-bokens 19 kapitel så ska vi finna en annan konsekvens av materialismen. Så som materialismen var utformad på den tiden, då man dyrkade guden Baal för att få rikedomar. Det var nämligen så att man offrade sina barn levande. Man brände dem på bål för att få rikedom. Vi kan hoppa in i tredje versen. Du ska säga: hör Herrens ord, ni Judas kungar och ni Jerusalems invånare. Så säger Herren Seba åt Israels Gud: se, jag ska låta en sådan olycka komma över denna plats att det ska genljuda i öronen på var och en som får höra det. Eftersom de har övergett mig och inte visat aktning för denna plats, utan där tänt offereld åt andra gudar som varken de själva eller deras fäder eller Judas kungar har känt, och eftersom de har uppfyllt denna plats med oskyldigas blod och byggt sina Baalshöjder för att där bränna upp sina barn i eld till brännoffer åt Baal, fastän jag aldrig har befallt eller talat om eller ens tänkt mig något sådant. Se, därför skall dagar komma, säger Herren, då man inte mer ska kalla denna plats Tofet eller Hinnoms sons dal, utan Dråpdalen. Och då skall jag på denna plats om intet göra Judas och Jerusalems råd, och jag ska då låta den falla för deras fienders svärd och för de mäns hand som står efter deras liv. Och jag ska ge deras döda kroppar till mat åt himmelens fåglar och markens djur. Och jag ska göra denna stad till ett föremål för häpnad och hån. Föräldrarna har inte sina hjärtan vända mot barn, utan mot sina rikedomar. Och under den här tiden offrar de gladeligen sina barn för att få rikedom. Barnen kommer i andra hand. Här offrades de levande som brännoffer åt Baal. Det gör vi inte idag. Idag är vi så fullfjädrade materialister så vi tror inte ens på Baal. Även om vi längtar efter rikedom och lycka på samma sätt som människorna gjorde då. Men i hur många familjer förekommer det inte idag att man i valet mellan ett sladdbarn och en segelbåt väljer segelbåten och gör abort på sladdbarnet? Visst är det samma sak, fast det går lite annorlunda till. Visst är det ett uttryck för barnets ringa värde i vår tid. När vi läste den första texten i Malaki så såg vi att Elia skulle komma för att omvända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna, för att inte Herren när han kommer ska slå landet med till spillogivning. I Bibeln finns ett exempel på hur Herren slår, inte ett helt land, inte en hel värld, men ett område med till spillogivning, med fullständig förstöring, utplåning. Det handlar om Sodom och Gomorra. Det intressanta med dessa städer är att de var så rika. Och Bibeln beskriver att det var egentligen deras rikedom som var deras synd. I första Mosebokens 19 kapitel så beskrivs den händelse som så att säga blir det utlösande momentet. Herren har skickat två änglar till Sodom. Och de kommer hem till Lot som var en rättfärdig man och bodde i Sodom. Och när stadens manliga befolkning får se de här två manspersonerna komma, så kräver de av Lot att han ska lämna ut sina två gäster. till alla stadens män så att de ska få begå homosexuell våldtäkt med de här två männen. Det hela blir nu inte av, men det är ett uttryck för hur tillståndet är i staden. Och dagen efter utplånas den. Sedan änglarna först har fört ut Lot och hans familj ur staden. Och man kunde ju tycka, ja, det var homosexualiteten som var problemet. Och som vi såg hos Paulus i Romarbrevets första kapitel, homosexualiteten finns med i det här. Men kärnan i det hela är materialismen. Och vi ska se på några texter som visar oss just detta att Sodom var en väldigt rik stad. Vi börjar läsa i första Mosebokens 13 kapitel. Där står Abram, som han hette innan Herren döpte om honom till Abraham, och hans släkting Lot med stora boskapsjordar. Och de började få lite svårt att finna plats för sina kreatur, och de beslutar sig för att dra åt varsitt håll. Och Abraham erbjuder Lot att han får välja först. Och då står det så här i 10:e versen. Då lyfte Lot upp sina ögon och såg att hela Jordanslätten var vattenrik överallt. Innan Herren fördärvade Sodom och Gomorra var den nämligen som Herrens lustgård, som Egyptens land, ända fram mot Soar. Så valde då Lot ut åt sig hela Jordanslätten. Det var ett rikt och bördigt område det här. Går vi till Hesekiel, det 16:e kapitlet och 48:e versen, så håller Herren på att förmana Jerusalem för dess liv i synd och materialism. Och säger bland annat så här, 48:e versen. Så sant jag lever, säger Herren, Herren. Din syster Sodom och hennes döttrar har inte gjort vad du och dina döttrar har gjort. Se, detta var din syster Sodoms missgärning. Fast en höghet, överflöd och tryggad ro hade blivit henne och hennes döttrar given, understödde hon likväl inte den arme och fattige. Tvärtom blev de högfärdiga och bedrev vad skamligt var inför mig. Därför försköt jag dem när jag såg detta. Här står homosexualiteten bara omnämnd i förbigående. De bedrev vad skamligt var. Men själva grunden för missgärningen, det var rikedomen. Fast en höghet, överflöd och tryggad ro hade blivit henne och hennes döttrar given, understödde hon likväl inte den arme och fattige. Här har du materialismen. Här har du själviskheten. Här har du snikenheten. Begäret efter ägodelar och upplevelser för egen del. Här har du hjärtlösheten. Och allt det här, det lämnar Herren ut Sodom till när dess befolkning önskar sig det. Och sen kommer ensamheten, som också tar sig så bizarra former att det blir en homosexualitet som tydligen griper omkring sig hela stan. När två manliga personer kommer och tar in hos Lot, så kommer stans hela manliga befolkning och ställer sig utanför och ropar att Lot ska lämna ut de här båda, så att de får göra vad dem lyster med de här två. Som en röd tråd i Bibelns beskrivning av den här ensamheten som materialismen ger upphov till, så finner vi generationsmotsättningarna. Och jag tar upp det som den djupaste formen av ensamhet. Inte den bizarraste, därför att dit räknar vi homosexualitet och andra sådana här egendomliga manifestationer. Men den djupaste formen av ensamhet, den är fädernas hjärtan är vända bort ifrån barnen. Och att det också får till följd att barnens hjärtan är vända bort ifrån fäderna, från föräldrarna. När föräldrakärleken inte längre existerar, vad finns det då alls för kärlek kvar? Det är egentligen ingenting. Det är i en sådan tid som man omskolar ordet kärlek från att handla om vad det från början handlade om, till att bara bli en sexuell term. Föräldrar och barn som skulle ha de närmaste relationer som överhuvudtaget finns människor emellan, de har inga relationer. Relationslösheten är total. Ensamheten finns där som ett faktum. Sen spelar det mindre roll vad det är för sorts materialism det egentligen handlar om. Om det handlar om föräldrarnas jakt efter ständigt nya ägodelar, ständigt större hus, finare bilar, större båtar. Om det handlar om jakt efter status och makt. Om det handlar om jakt efter sexuella upplevelser. Fler älskar och älskarinnor. Skilsmässor med nya mammor och nya pappor till barnen. Eller om det handlar om alkoholism. Alkoholisten är ju den sannskyldige materialisten. Han tillber flaskan och innehållet i flaskan. Han älskar berusningen. Det är det enda som betyder någonting för honom. Den har en rent gudomlig funktion i hans liv. Allt annat betyder i slutänden ingenting. I valet mellan barnen och flaskan så bekänner han sig visserligen med munnen till barnen. Men det blir flaskan. Och som vi såg hos profeten Mika. Det här slutar med att barnen föraktar sina föräldrar. Sonen föraktar sin fader. Och dottern sätter sig upp emot sin moder, läste vi. Det är i detta sammanhanget vi måste förstå de fyra första verserna av Efesiebrevets sjätte kapitel. Där står det så här. Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull. Det är er skyldighet. Visa aktning för din far och din mor. Det är det första bud som följs av ett löfte. För att det ska gå dig väl och du ska få leva länge på jorden. Och ni fäder, reta inte upp era barn utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja. Som det står i den gamla översättningen, du ska hedra din fader och din moder. Ja, det är ju inte så lätt. Om man bara tycker att de är värda förakt och ingenting annat än förakt. Det här fjärde budet, det måste ju vara ett bud som är avsett för idealfamiljer. Gud måste ha tänkt sig en helt annan samhällsordning än den vi har idag. Det här är ju inte genomförbart hos oss. Hos oss är det ju så ofta bara naturligt att förakta sina föräldrar. Och så många människor gör det, också kristna bekännare, föraktar sina föräldrar. De menar de har inget alternativ. Föräldrarna har verkligen levat på ett sådant sätt att de är bara värda förakt. Men jag tror att det här är ett bud som är tänkt att fungera idag, hos oss. Nu, i den yttersta tiden. Paulus säger, det är det första bud som följs av ett löfte. För att det ska gå dig väl. Och du ska få leva länge på jorden. Gud har inte gett det här budet av omtanke om föräldrarna. Låt dem ägna sig åt sitt och strunta i barnen. Du ska hedra dem ändå. För att de ska kunna fortsätta och hålla på precis som de alltid har gjort. Det är inte Guds tanke. Det här är inte givet av omtanke om föräldrar vars hjärtan är vända bort ifrån barnen. Utan det här är givet av omtanke om barnen, skriver Paulus. Du ska hedra din fader och din moder för att det ska gå dig väl. Hur kan det vara så? Jo, jag har sett många gånger hur riskabelt det är att förakta sina föräldrar. För då, jag har träffat människor som föraktat sina föräldrar för det ena eller det andra. Och som sedan till sin stora bestörtning funnit att när de blev vuxna så blev de likadana själva. Barnet som föraktar sin far för faderns hårdhet blir inte sällan lika hård mot sina barn i sin tur. Barnet som föraktar alkoholistfadern eller alkoholistmodern för dennes missbruk blir ofta själv alkoholist i vuxen ålder. Det där senare, det är så vanligt så det kan man konstatera rent statistiskt och vetenskapligt. Barnet till alkoholister blir oftare alkoholister än andra människor. Man tycker det borde vara precis tvärtom. De om några borde väl veta hur det slutar. De om några borde väl vara avskräckta. Jag satt i 4 år på alkoholpoliklinik en kväll i veckan och träffade massor med alkoholister. Och många av dem hade haft föräldrar som drack. Och när jag fick veta det frågade jag alltid, hur kom det sig att du började dricka när du såg hur det skulle sluta? Och jag fick alltid samma svar. 4 ord. Alltid samma 4 ord. Det bara blev så. Jag har tyckt mig märka när det gäller den här sortens arv. För ett arv är det ju. att föraktet hos barnen spelar en väldigt viktig roll. Det man föraktar hos sina föräldrar, det tenderar att få makt över en själv. Och det är därför som det står, du ska hedra din fader och din moder på det att det må gå dig väl. Vi hade lika gärna kunnat skriva så här istället, du ska akta dig för att förakta dina föräldrar. För då hamnar du i samma situation som dem. Och då handlar det ju inte längre om föräldrar som är så där omänskligt änglalika. Så att det inte är någon konst att hedra dem och visa aktning för dem. Utan det handlar om sådana föräldrar som finns överallt idag. Vanliga, ofullkomliga människor. Du kan uttrycka det hela på ett annat sätt och säga, du måste förlåta dina föräldrar för att det ska gå dig väl. Paulus återkommer i den här relationen mellan föräldrar och barn i Kolosserbrevets 3:e kapitel, vers 20. Ni barn, lyd era föräldrar i allt, ty så bör det vara bland kristna. Ni fäder, reta inte upp era barn, då tappar de modet. När barnen blir besvikna på sina föräldrar så fylls de av förakt, men de tappar också modet. De inte bara fylls av förakt emot föräldrarna, utan de fylls på ett eller annat sätt också av förakt gentemot sig själva. Den modlöshet som står talat om här kunde lika gärna heta självförakt. För självförakt är oftast drivfjädern i modlöshet. Och självförakt är en bra inkörsport till ensamhet. Ovanpå detta läggs alla olika besvikelser som man upplever som vuxen i kontakten med andra vuxna. Men grunden i många människors ensamhet är barndomens ensamhetsupplevelse. När föräldrarnas hjärtan inte var vända till barnen, utan var vända till dem själva och till allt möjligt annat. Och vägen ut ur den vuxna människans ensamhet handlar så väldigt ofta om att förlåta föräldrarna. Förlåta föräldrarna för att man som liten kände sig övergiven. Detta ordet övergiven är ofta ett nyckelord. Jag har stött på det många gånger. Och det behöver inte handla om barn som inte hade husrum, mat och kläder. Det handlar om barn som hade föräldrar vars hjärtan inte var vända mot barnen, utan bort ifrån barnen. Man känner sig övergiven, oönskad, ovälkommen, oaccepterad, värdelös. Och samtidigt som man ser futtigheten i det som föräldrarna älskar istället för sina barn, så grips man på en gång av förakt emot föräldrarna och förakt emot sig själv. Och det finns bara en väg, vad jag kan förstå, ut ur allt det här. Och det är att förlåta sina föräldrar. Att inte svara med samma mynt, att vända sina hjärtan bort ifrån föräldrarna, utan att vända barnens hjärtan. Att barnen vänder sina hjärtan till föräldrarna. För att föräldrarna också sedermera ska kunna vända sina hjärtan till barnen. Många människor som man får själavårdskontakt med i sådana här problem, de brukar säga när man kommer så här långt, ja, jag ska förlåta mina föräldrar om jag får en fungerande mänsklig relation först. Men det är att vända upp och ner på problemet. Totalt. Det är som att komma med en blindtarmsinflammation till en kirurg och kirurgen säger, ja visst, nu ska vi operera bort blindtarmen så blir du frisk. Och man själv sätter sig på tvären och säger, du får gärna operera bort blindtarmen, men du måste göra mig frisk först. Man förlåter inte sina föräldrar därför att man har blivit tagen ut ur den situation som han har varit inlåst i allt sedan barndomen. Utan man förlåter sina föräldrar för att kunna gå ut ur den bundenheten och den situationen. Sen gäller det kanske också för en själv att fråga sig, vilket mått av materialism har jag i mitt liv? Hur pass bunden är jag vid kärleken till saker? Hur pass bunden är jag vid kärleken till upplevelser och njutningar? Hur mycket av det onda arvet för jag vidare? För det gäller ju att förlåta andra människor, deras materialism. Och det gäller att själv frigöra sig ifrån materialismen. Det är då vi har löfte om att också bli tagna ut ur allt det här som orsakar så svåra konsekvenser, som vi läste hos Paulus i Romarbrevets 1:a kapitel. Och vars slutprodukt är ensamhet. I sin bizarraste form, den ensamhet som vi kallar för homosexualitet och som de homosexuella idag bemödar sig om att ge sådana falska varubeteckningar som ordet gay, G-A-Y stavas det. Att vara homosexuell, det kallas ofta för att vara gay, ett engelskt ord som betyder glad. Men det här är inte glädje utan ensamhet. Och vi ska se saker och ting för vad de verkligen är. Det lilla barnets upplevelse av övergivenhet är ofta det som binder den vuxna människan i ensamhet. Och därför vill jag sluta med två bibelord som handlar om övergivenhet. För det första är Saltaren 27, vers 7-10. Hör, o Herre, jag höjer min röst och ropar. Var mig nådig och svara mig. Mitt hjärta förehåller dig ditt ord. Sök mitt ansikte. Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig. Driv inte bort din tjänare i vrede. Du som har varit min hjälp, förskjut mig inte. Överge mig inte, du min frälsningsgud. Nej, om än min fader och min moder överger mig, skall Herren ta hand om mig. Det andra står hos Jesaja i det 49 kapitlet, verserna 14 och 15. Men Sion säger, Herren har övergivit mig. Herren har glömt mig. Kan då en moder glömma sitt barn så att hon inte har förbarmande med sin livsfrukt? Och om hon än kunde glömma sitt barn, så skulle dock jag inte glömma dig.